السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، vi fortsätter att gå igenom Kitab al-Tawhid av Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Och jag kommer fram till den sista lektionen, där vi med Allahs hjälp ska gå igenom dessa sista kapitel. Och författaren säger i kapitel 64, Bab maja'a fil iqsami ala Allah. Kapitlet, vad som har nämnts beträffande att svära vid Allah. Och att svära vid Allah handlar inte om det vi talade om i förra lektionen, utan det här handlar om att svära vid Allah, att Allah ska göra eller inte göra någonting. Att säga wallahi, Allah kommer göra detta, eller wallahi, Allah kommer inte göra detta. Det är det som detta kapitel handlar om. Och de lärda nämner att det här kan delas in i tre kategorier. Tre stycken kategorier. Den första är att man svär på Allah subhanahu wa ta'ala att han ska göra eller inte göra någonting som har nämnts i Koranen och i Sunna. Så wallahi, så kommer Allah att ta in ahlul iman i Jannah. Tillåtet, eller hur? Wallahi, så kommer Allah straffa kuffar i helvetet för alltid. Du får svara så. Det är tillåtet. No. Wallahi, det kommer alltid finnas muslimer på sanningen fram tills strax innan domedagen. Och så vidare. Ännu du svär på någonting som det finns belägg för. Den andra kategorin är att du svär på att Allah subhanahu wa ta'ala ska göra någonting. Och du gör det i hopp, gott hopp på Allah azza wa jall. Och husnul dhann, med iman och yaqin, och du tror det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är också tillåtet. Att du säger wallahi, så kommer Allah låta det regna i vårt land denna månad till exempel. Ett land där det är torkat. Så wallahi, så kommer Allah låta det regna. Eller wallahi, Allah kommer att ge seger till muslimerna. Wallahi, Allah kommer att göra si och så. Och så vidare. Och det här har nämnts i Bukhari och i Muslim. Till exempel så sa profeten Muhammad alayhi afdalu salatu wassalam, det kan hända att en person med rufsigt hår som nekas inträde vid portarna, att en sådan person svär, eller när en sådan person svär vid Allah, så kommer Allah att förverkliga hans ed. Det må hända, och den hadith finns i Muslim, yani det må hända att en person som kanske är fattig, han har inte yani råd och tid att kanske kamma sitt hår och så vidare. När han går till folk och ber om att få komma in eller ber om att få någonting, så föser folk iväg honom som att han är betydelselös. Men han är stor hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och han har en sån status hos Allah azza wa jall, en sån gudfruktig människa, att om han säger wallahi på någonting, så kommer Allah att förverkliga denna sak. Om han svär att Allah ska göra någonting, så kommer Allah att verkställa denna sak. Mashallah. Och profeten alaihi salam sa också inna min ibadillahi man law aqsama ala Allahi la abarrahu. Det finns sannoliken de från Allahs tjänare som om de svär vid Allah, så kommer Allah att verkställa det de har gjort. Men Allah kommer att förverkliga det som de har svurit på. Och denna hadith finns i Bukhari. Så det här är tillåtet att svära på Allah subhanahu wa ta'ala, men med husnul dhann, att Allah är med god tro och hopp och ödmjukhet inför Allah azza wa jall, att han ska göra någonting gott eller skydda en från någonting ont och så vidare. Och sen har vi den tredje kategorin, och det är den som författaren avsåg med detta kapitel. Och det är att svära på Allah azza wa jall att han gör eller inte gör någonting med högmod, Eller ujb, att man tror att man är någonting. Eller att man tror att man kan tvinga Allah subhanahu wa ta'ala att göra någonting. Och det här är haram. Och det här är syftet med detta kapitel. Att det här inte är tillåtet. Och vi ska nämna de haditherna som författaren nämner i förbudet mot detta då. Och den första hadithen är hadith Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: en man sa vid Allah, wallahi la yaghfirullahu li fulanin, wallahi Allah kommer inte att förlåta den här personen. Och då så sa Allah subhanahu wa ta'ala: man dha alladhi yata'alla alayya an la aghfiru li fulanin. Allah sa då: vem är det som svär på mig i mitt namn att jag inte kommer att förlåta denna person? Sannoliken så har jag förlåtit honom och jag har låtit dina handlingar gå förlorade. Och denna hadith finns i Muslim. No. Så här fanns det en man, och det nämns att det här var från de som levde före oss, från Bani Israel. Och en av dem var religiös och dyrkade Allah väldigt mycket, och den andra syndade väldigt mycket. Så en dag så sa den religiösa mannen till han som syndade, efter att han gett honom råd dag efter dag, så sa han de här mycket starka orden: wallahi, Allah kommer inte att förlåta dig. Och då så säger Allah till den här mannen: vem är det som svär på mitt namn att jag inte ska förlåta honom? Jag har förlåtit honom och jag har nollställt dina gärningar. Allting gott du har gjort är borta. Som han. Och det här visar faran av att svära på Allah på det här sättet. Och sedan så nämner författaren ett uttalande från Abi Huraira. Och jag tänkte nämna hela den hadithen på grund av att den är så otroligt viktig. Och där, ja, en sahih hadith. Det var en man som gick in i Medina. Ikrima ibn Ammar radiyallahu anhu gick in i moskén i Medina. Och han blev kallad och till en man som kallade på honom. Och då så sa den här mannen till mig, jag visste inte vem han var: du får aldrig säga till en person wallahi Allah kommer inte att förlåta dig någonsin, eller Allah kommer inte låta dig gå in i paradiset. Och då så sa jag till den här mannen: men enta yarhamuk Allah, må Allah ha rahma över dig, vem är du? Och då så sa den här mannen: Abu Huraira. Ja, mashallah. Vilken ära att få träffa Abu Huraira. Och då så sa den här mannen: Ikrima, det här är någonting vanligt hos oss. När vi blir arga så säger vi dessa ord till vår familj. En man säger till sin fru eller till sin tjänare: wallahi, Allah kommer inte förlåta dig, eller Allah kommer inte låta dig gå in i Jannah. Och då så sa Abu Huraira: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att det fanns två män från de som levde före er från Bani Israel. De tyckte mycket om varandra. Den ena av dem strävade väldigt mycket i att dyrka Allah. Ja. Och den andra var en person som syndade. Och då så sa den ena mannen som då dyrkade Allah mycket: sluta upp med det du håller på med. Alltså sluta upp och synda. Och då så sa den här mannen som syndade: khallini wa rabbi. Låt mig vara, det här mellan mig och min herre. Och den här mannen, yani, fortsatte, men en dag så såg han den här personen då synda med en synd som han tyckte var mycket allvarlig. Och då så sa han: låt bli, eller sluta upp. Och då så sa mannen återigen: låt mig vara, det här är mellan mig och min herre. Har du sänds över mig som en övervakare? Och då så sa den här mannen av ilska: wallahi, Allah kommer inte förlåta dig, och han kommer inte låta dig gå in i hans paradis någonsin. Och då så skickade Allah en ängel och tog båda deras liv. Och han samlade dem framför sig. Och han sa till personen som syndat: gå in i mitt paradis med min rahma. Och han sa till den andra mannen: kan du nu neka honom min rahma? Kan du nu neka honom min rahma? Och då så sa mannen nej, min herre. Och då så sa Allah, ta honom till elden. Ta honom till elden. Och då så sa Abu Huraira, vid honom i vars hand min själ vilar. Han sa ett ord, en mening som förstörde hans dunja och akhira. Den här mannen som dyrkade Allah hela tiden, han sa en mening som förstörde hans dunja och akhira. Subhanallah. Ett enda ord fick honom då att gå till elden. Allah musta'an. Och nollställde hans gärningar. Och här nämner de lärda faran av tungan. Faran av att säga saker som är felaktiga. Så som det har berättats, som Sheikh bin Baz rahimahullah nämner här, hadithen där profeten alaihissalam sa, innal abda la yatakallam bi kalimatin la yulqi laha balan tahwi bihi fi nari ab'ad mimma bayna al-mashriq wal-maghrib. Att en tjänare talar med ord, han säger en mening som han inte ser som allvarligt, men det får honom att falla i helvetet ett avstånd mellan öst och väst. Och i vissa hadith är ett avstånd av 70 år. Och han nämner, och denna hadith finns i muslim. Och han nämner också hadithen där profeten alaihissalam sa att en person talar med ett ord som får honom, eller får Allah att bli arg på honom. Och han förstår inte dess allvar. Och Allahs vrede skrivs på honom fram tills den dagen han möter honom. Subhanallah. Yani, folk säger ibland ett enda ord, en mening, som de inte ser som allvarligt. Men det kan vara ett ord som får deras gärningar att nollställas. Ett ord som får dem att ramla i helvetet. A'udhu billah. Ett ord som får dem att, yani, att Allah azza wa jall blir arg på dem fram till domedagen. Så tungan är väldigt, väldigt farlig. Och därför så sa också profeten alaihi salam, är det någonting annat än tungan som får folk att hamna på sina ansikten i helvetet? Men tungan är otroligt farlig. Så man ska vara väldigt försiktig med vad man säger. Och speciellt när det kommer till detta. Att säga vad Allah gör och vad Allah inte gör. Allah kommer förlåta, Allah kommer inte förlåta. Allah tar in i Jannah, Allah tar inte in i Jannah. Mycket, mycket farligt. Det här är inte upp till oss. Utan som ulema nämner, vi talar generellt. Ahlul iman går till Jannah. Ahlul kuffer går till elden. De som syndar kan gå till elden. Men man specificerar inte och börjar inte. Man, ja, ni nämner inte vad alla ska göra och inte göra beträffande vissa individer som inte har kunskap om. Taib. Så att muslim aktar sig för att tala med såna här ord. Utan istället så talar man gott. Du ser någon som syndar genom siha. Säg hadak Allah, aslahak Allah, må Allah vägleda dig. Och så vidare. Må Allah förlåta dig, må Allah ha sin rahma över dig. Yani, ge folk goda ord, så kommer de inshallah kanske att bli vägledda. Och författaren Sheikh Mohammed nämner här, han säger här viktiga punkter. 1. Varningen för att svära vid Allah att han ska göra en viss sak. Här ska man vara försiktig med. 2. Att helvetets elden är närmare oss än våra skosnören. Som det nämndes i en annan hadith. Ja, ni kollade, den här mannen dyrkade Allah. Och han sa ett ord som fick honom att gå till helvetet. Ja, ni, helvetet är nära och paradiset är nära. Och han nämner också från lärdomarna av denna hadith. Är att en man kan förlåtas på grund av att någon annan har gjort, ja, ni, gjort det svårt för honom. Ja, den här mannen som syndade förläts av Allah subhanahu wa ta'ala på grund av den här händelsen. Att den här mannen kränkte honom på det här sättet och sa att du ska till elden och du kommer aldrig bli förlåten. Och det blev en orsak till att han blev förlåten. Så att ibland kanske någon förtalar dig, de svär åt dig, de ljuger om dig och så vidare. Men det kanske är en orsak till att du blir förlåten. Allah höjer dig i nivåerna i nästa liv och så vidare. Och i slutändan så är det inte viktigt vad folk säger. Folk kan ha rätt och folk kan ha fel. Det viktigaste är att göra Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Eller hur? Ja. Så vi går vidare till nästa kapitel. Bab La yustashfiru ala bab la yustashfiru billahi ala khalqihi. Kapitlet att man får inte man ber inte Allah medla inför skapelsen. Kapitlet att man inte ber Allah medla inför skapelsen. Jahamukallah. Vad menas med detta? Jo, att medla är tillåtet. Att medla för någon. Till exempel, du hjälper en vän att få ett jobb. Du har status på ditt arbete. Chefen litar på dig. Och du går till chefen och säger, jag har en jättegod vän som jag kan gå i god för. Jag vill att du ska anställa honom. Du medlar för din vän. Att han ska få ett arbete. Eller någon går i ett universitet till exempel och han medlar att ta in den här personen i universitetet. Eller en person till exempel har gjort någonting fel mot någon och personen kanske förtjänar att straffas, men man har fortfarande inte kanske anmält personen och så vidare. Då kanske du medlar att man ska förlåta den här personen. För din status och personen respekterar dig och säger okej, jag förlåter honom. På grund av att du har medlat för honom. Det är tillåtet. Men det är inte tillåtet att medla i Allahs namn. Att säga jag medlar med Allah att du ska förlåta den här personen. Jag medlar med Allah att du ska ge jobb till den här personen och så vidare. Det här är respektlöst. Det är inte adab med Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är en brist i människans iman att man gör på detta sätt. Och författaren nämner här en hadith som berättas från Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu. Där han sa att en beduin kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och han sa, ja Rasulullah, människorna har försvagats, familjerna har blivit hungriga och egendomarna har gått under. Be din herre att han låter oss få regn. Vi ber Allah medla inför dig och dig inför Allah. Yani det var torka och den här beduinen ville ha regn. Så han gick då till profeten a.s. och sa här, vi ber Allah medla inför dig och dig inför Allah. Att Allah då skulle medla för profeten a.s. Och då så sa profeten a.s. Subhanallah, subhanallah. Och han fortsatte att säga detta ord tills man kunde se allvaret på sahabas ansikten. Och sen så sa han till den här mannen, wayhak, vet du inte vem Allah är? Allahs status är väldigare än detta. Man ber inte Allah medla inför någon av hans skapelse. Det är inte tillåtet att göra på det här sättet. Och denna hadith finns i Abi Dawud. Men Sheikh Albani rahimahullah säger att hadithen är daif. Men generellt dess betydelse är sahih. Det är inte tillåtet att göra detta. Vi går vidare till nästa kapitel. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماء التوحيد وسده طرق الشرك. Kapitlet vad som har nämnts beträffande hur profeten a.s. bevarade tawhid eller skyddade tawhid och hur han hindrade vägarna till shirk. Vi har nämnts ett liknande kapitel tidigare i den här boken. Ja, exakt nästan samma rubrik. Om hur profeten a.s. la vikt på att försvara tawhid och att skydda folk eller skydda vägarna eller stänga vägarna till kyrk. Och de lärda som Sheikh bin Baz rahimahullah och andra lärda nämner här att skillnaden mellan detta kapitel och tidigare kapitel är att i det tidigare kapitlet så nämnde författaren bevis på de vägar som leder till kyrk i handling. Och i detta kapitel så nämner författaren en hadith som hindrar vägarna till kyrk i uttalanden. Ja. Och många av alla de kapitel vi har nämnt nu i slutet på boken handlar just om detta. Att stänga vägen till kyrk. Uttalanden, handlingar, gärningar som kan leda till kyrk. De är kanske inte kyrk i sig själv, men de kan leda till kyrk. Kommer ni ihåg någon gärning som profeten Muhammed al-Islam förbjöd som kan leda till kyrk. Att be vid gravar. Nej, någonting mer. Vid gravar. Avbilda. Nej, att avbilda. Att begrava folk i moskén. Att bygga monument över gravar. Allt det här kan leda till kyrk. Så därför har man stängt den här dörren. Och det här är någonting som i islam kallas för seddud varai. Att man stänger vägarna till det som är fel. Och det här finner man, som Sheikh Saleh al-Sheikh nämner, mer än 100 bevis på i vår sharia. Att islam har förbjudit vissa saker. Och islam har också förbjudit det som leder till det förbjudna. Yani stängt dörren till det som leder till det förbjudna. Det kan vara kyrk, det kan vara någonting som är haram och så vidare. Yani islam har stängt vägarna dit. Som till exempel det här med zina. Otukt. Vad har islam stängt för vägar som kan leda till zina? Att vidröra en kvinna som inte är halal för dig. Ja? Att titta, ahsant. Kvinnan måste täcka sig. Att vara själv en kvinna. Khalwa. Ja. Eller ikhtilat. Att beblandas med kvinnor. Och så vidare.
Att lukta på parfym.
Nej, att kvinnan går ut med parfym. Ahsant. Genom alla de här sakerna. För att förbjuda det som leder till zina. Ja. Taib. Här så nämner då författaren en hadith från Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu, där han sa att jag begav mig med en delegation från Bani Amir till Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam, och vi sa till honom: du är våran sayyid. Och då så sa profeten alaihi salatu wasallam: Allah, eller mästaren, är Allah. As-sayyid huwa Allah. As-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala är as-sayyid, mästaren. Och då så sa vi: du är den av oss som har blivit skänkt mest godhet och mest överlägsenhet. Och då så sa profeten alayhi salam: säg det ni säger, eller någonting av det ni säger, och låt inte shaitan få er att ryckas med genom att säga fel. Och denna hadith är berättad av Abi Dawud och den är sahih. Och i en liknande hadith från Anas radiyallahu anhu så berättar de att ett folk sa: å Allahs sändebud, du är den bästa av oss, son till den bästa av oss, vår mästare, son till vår mästare. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: människor, säg det ni säger och låt inte shaitan få er att falla för lustar. Jag är Muhammed, Allahs slav och sändebud. Jag gillar inte att ni upphöjer mig till en nivå som inte Allah har satt mig på. Och denna hadith är berättad av An-Nasa'i och den är också sahih. Ja. Så här finner vi att ett folk kom i den första hadithen, och det sägs att det här var när profeten alaihissalam var på väg till Hajj, Am al-Wufud, år 9. Så kom då dessa beduiner, eller dessa folk som var nya muslimer, och de tilltalade profeten alaihissalam genom att säga: Enta sayyiduna, du är våran sayyid. Och sayyid betyder typ ledare eller mästare på arabiska. Den som bestämmer i en klan eller stam kallas för sayyid. Och då så svarade profeten alaihissalam med att säga att Allah är sayyid. Alltså kalla mig till sayyid, Allah är sayyid. Ja. Och sen så sa de och fortsatte. Och de sa till honom: du är afdaluna fadla wa a'zamuna qawlan. Du är de av oss som har den största dygden och den som är mest generös. Och då så sa profeten alaihissalam att säg det ni säger. Yani vissa saker av det ni säger är sant. Eller vissa saker. Och låt inte shaitan dra er. Alltså lura er. Ja. Och samma sak i den andra hadithen där de sa: du är våran sayyid och son till våran sayyid. Och då så sa profeten al-islam att det här ska ni inte säga. Och låt inte shaitan vilseleda er. Utan säg att jag är Muhammad Abdullahi wa Rasuli. Och jag tycker inte om att ni upphöjer mig till en nivå över den nivån som Allah har satt mig på. Ja. Här finns många viktiga punkter. Den första punkten är att när sahaba kallade profeten alaihissalam för sayyid, så ogillade han detta. Han ogillade detta. Trots att han är våran sayyid. Ja. Det har nämnts i en annan sahih hadith att profeten Muhammad alaihi afdalus salat wassalam sa att han är människornas sayyid på domedagen. Han är människornas ledare eller mästare på domedagen. Den bästa människan på domedagen. Så hur kommer det sig att han här förbjuder det? Just på grund av detta. Han vill stänga dörren. Han vill inte att folk ska överdriva i att upphöja honom. Att du idag säger Sayyid och imorgon säger du någonting annat och i övermorgon någonting annat. Och sen helt plötsligt så har du nästan gett honom gudomliga egenskaper. Och du faller in i kyrk. Vilket är precis det folk har gjort idag. Och sen så sa de också att du är den bästa av oss och den mest generösa av oss. Och det är sant. Han är den bästa människan och den mest generösa människan. Men han tyckte inte om att man prisade honom på det här sättet i hans ansikte. Och sa av ödmjukhet att så här ska ni inte säga. Och också inte bara ödmjukhet, utan han ville också stänga den här dörren. Så att folk inte överdriver i detta. Man ska inte överdriva i detta. Utan han sa: låt inte shaitan lura er eller dra er bort eller vilseleda er. Ja. Så här nämner Sheikh bin Baz rahimahullah. Ja. Att man då ska ge profeten Muhammad alaihissalam de namn som Allah subhanahu wa ta'ala har gett honom. De som han själv refererade till i denna hadith. Ana Muhammad Abdullahi wa Rasulihi. Så han säger, du kan tilltala honom med Ya Nabi Allah, om du träffar honom. Ya Rasul Allah. Eller Ya Abul Qasim. Eller att han är en slav till Allah. Abdun Lillahi wa Rasulun Lillahi. Allahs profet och Allahs sändebud. Det här är det som han själv tyckte om att bli kallad. Och det här är det som Allah kallar honom för i Koranen. Allah säger Ya Eyyuhar Rasul, Ya Eyyuhan Nabi, Subhana Alladhi Asra Bi'abdihi, Bi'abdihi. Eller hur? Allah kallar honom för abd, slav, tjänare. När han nämner en av de största händelserna i profeten Muhammeds liv, alaihissalam. När han ärade honom mer än han ärat någon annan människa. Och tog upp honom till den sjunde himlen. Så kallar han honom för vad? Slav. Ja, det är den högsta och bästa nivån. Att vara undergiven till Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Så han kallar honom återigen för slav. Ja. Så han säger här, Sheikh bin Baz rahimahullah, att allt detta är för att stänga dörren som kan leda till att folk yani överdriver och sen faller in i kyrk. Ja. Som att de säger ja, sayyiduna, du är våran sayyid och liknande uttalanden så som folk säger idag, och de faller in i överdrift, gulu. Som kan leda till att de sedan börjar dyrka honom vid sidan av Allah. Att åkalla honom och att söka hans hjälp vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och att påstå att han känner till det fördolda och liknande saker. Och det här är någonting som folk har fallit in i. Och han nämner här till exempel Sahib al-Burda. Det finns en poesi som de brukar läsa, sufisterna läser, på Maulid, profeten Muhammeds födelsedag, alaihissalatu wassalam. Och där har de poesi som innehåller kyrk. Där de säger att vi har ingen annan att vända oss till förutom du. Och du har kunskapen om pennan och Lawh al-Mahfuz. Du känner till det fördolda. Och liknande saker. Som inte är tillåtet. Men hur kan man säga att profeten alaihissalam har kunskapen om det fördolda, Lawh al-Mahfuz, och det som pennan har skrivit, och att han förlåter våra synder, och att han är den vi ska vända oss till när vi söker hjälp och liknande saker. Det här är kyrk. Eller han är skapad av ljus och liknande saker som är överdrift. Ja. Och man finner att dessa människor ofta just har hakat upp sig vid den här termen Sayyid. Och ni hör ofta folk säga wa qala Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam, eller hur? Och det här är inte från sunna, som vår sheikh Abdul Muhsin al-Abbad alltid brukar nämna. Vi finner tiotusentals hadither i våra hadithböcker. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai, i Muslim och Ahmed. Inte en enda hadith finner du att sahaba säger wa qala Rasulullah, eller wa qala Sayyidina Rasulullah, wa qala Sayyidina Muhammad. Inte en enda hadith att sahaba säger ordet Sayyid, trots att de älskade profeten al-Islam mer än oss, och de respekterade honom mer än oss. Och många av dessa sufister idag säger, men vi säger Sayyid i respekt till profeten, i kärlek till profeten. Har du mer kärlek än sahaba? Och här så, ja, ni sa profeten att vi inte ska säga Sayyid, då säger vi inte Sayyid. Han är våran Sayyid, namn, det vet vi, han har själv sagt det, men han tyckte inte om att bli tilltalad på det här sättet. Då gör vi inte det. För det stänger dörren till det som kan leda till överdrift i religionen. Och många av dessa Ahlul Bidda, wallahi, idag om du skulle säga till dem att nej, du får inte säga Sayyid, säg att han är Abdullahi wa Rasuli, då skulle de tycka att du kanske förringar hans status. Du är respektlös mot profeten så sen. Eller hur? Trots att han själv sa att vi ska kalla honom vid dessa namn, alayhi salatu wassalam. Och ett ännu större fel är också när folk har lagt till ordet Sayyid i bönen. Har ni hört det? Om jag tar shahud. Wa ashadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Det här är bid'a. Det här är inte accepterat. Så får man absolut inte göra. Absolut inte säga ordet Sayyid i bönen. Varför? För profeten alayhi sallam lärde sahaba att tashahud, så som han lärde dem en sura från Koranen. Och alla de sahaba som har återberättat tashahud, ingen av dem nämner ordet Sayyid. Så det är som att du kommer och lägger till någonting på det som profeten alayhi sallam lärde sahaba. Att, som att du vet bättre. Och vi vet alla att om man lägger till någonting i islam så accepteras det inte. Så väldigt, väldigt farligt att säga det här ordet. Yani ordet Sayyid i tashahud. Ja. För det är en bidda. En rolig berättelse. En man berättade en gång. Han sa att han tjafsade alltid med en man. En sån här sufi. Och han sa till honom, du får inte säga Sayyid i salah. Så han sa, du tycker inte om profeten. Du är wahhabi, du tycker inte om profeten. Okej? Okay. Hela tiden. Om och om igen. Så en dag så sa den här mannen, låt mig göra adhan. Låt mig göra adhan. Så när han gjorde adhan, som vanligt. Och så när han kom till ashhadu anna Muhammad Rasulullah, så sa han, ashhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Då sa den här sufisten, nej, du får inte säga sådär. Så sa han, ah, wahhabi, du tycker inte om profeten. Så blev han helt ställd och så kallas. Efter den dagen, han började förstå lite mer kanske. Och i denna hadith finner vi också att profeten al-Islam varnar oss från att låta shaitan lura oss och vilseleda oss. Och han sa här, låt inte shaitan dra er eller vilseleda er. Yani shaitan drar människan bort steg för steg, stegvis, sakta, sakta, sakta tar han människan bort från sanningen. Och det är så som shaitan jobbar. Och därför har Allah sagt i Koranen att vi ska inte följa Satans fotspår. Man får inte följa Satans fotspår. Så att shaitan lurar då människan stegvis. Att du börjar med att säga sayyid och sen kommer du överdriver ännu mer och ännu mer och ännu mer. Till slut så kanske man till och med tillskriver dessa profeterna alaihi salam eller rättfärdiga människor gudomliga egenskaper. Ja. Så man ska vara måttlig med det man säger. Och sen så sa profeten alaihi salam en annan viktig sak. Han sa, jag tycker inte om att man ska upphöja mig till en nivå över den nivån som Allah har satt mig på. Yani vi ska känna till folks nivå. Vad är profeten Muhammeds nivå, sallallahu alaihi wasallam? Det är att han är Abdullahi wa Rasuli. Man känner den bästa nivån. Alhamdulillah. Och här nämner ulema att när han säger abd så tillbaka visar han de som överdriver och dyrkar honom. Och när han säger rasul så tillbaka visar han dem som förnekar honom. Och säger att han inte är profet. Nej, han är Allahs sista sändebud. Och han är en slav och en tjänare som inte ska dyrkas. Utan han ska följas. Alayhi salatu wassalam. Vi går vidare till det sista kapitlet. Och här säger författaren kapitlet beträffande Allahs uttalande وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. De underskattar sannoliken Allah. Och på uppståndelsens dag ska hela jorden vara i hans grepp. Och himlarna ska ligga hoprullade i hans högra hand. Nej, stor är han i sin härlighet. Höjd, högt över allt vad människorna sätter vid hans sida. Ja. Här så avslutar författaren denna välsignade bok med detta mycket mäktiga kapitel. Och det här kapitlet handlar om Allah subhanahu wa ta'alas storhet. Allahs väldighet. Och det är väldigt viktigt att förstå sig på detta. För att den som förstår sig på att Allah subhanahu wa ta'ala är mäktig. Han är azim. Allahu akbar, Allah är störst. Allah har allting i sin makt. Och vi är alla underordnade till hans styre. Och ingen kan göra någonting förutom med att Allah Azza wa Jal godkänner detta. Om man förstår detta, att Allah styr över allt och han är den största och mäktigaste, och att vi är så otroligt små inför Allah subhanahu wa ta'ala, så nödvändiggör det att man dyrkar honom. Och inte att man går och dyrkar någonting annat som är en sten eller staty eller en människa som en själv som är bristfällig. Dessa förtjänar inte våran dyrkan och hängivenhet, utan endast han som skapat oss. Och han som styr allt och upprätthåller allt är den som förtjänar våran dyrkan. Och författaren nämner här versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, att de har sannoliken underskattat Allah. Och det här är kuffar. Kuffar har sannoliken underskattat Allah. Då de säger att han har en son, eller han är en människa, eller han har en medhjälpare. Och så vidare. Det de säger och det de gör i sina handlingar tyder på att de har underskattat Allah i sin aqida och sin ibada. De har inte upphöjt Allah till den nivån som han förtjänar att vara på. De har sannoliken underskattat Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är, som ulema nämner, en egenskap hos alla mushrikin och alla kuffar, att de underskattar Allah azza wa jal. För den som känner Allah, det som känner Allah med hans namn och egenskaper, kommer att dyrka Allah, kommer att särskilja Allah, kommer att älska Allah och kommer att längta efter Allah och kommer att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Ju mera kunskap du har om Allah, ju närmare kommer du till Allah azza wa jal. Så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, jag är den av er som känner Allah mest och fruktar honom mest. Jag är den av er som känner Allah bäst och fruktar honom mest. Så ju mera kunskap man har om Allah Azza wa Jal, hans namn och egenskaper, ju mera och ju bättre kommer man att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och ju mindre kunskap man har om Allah azza wa jal, ju mera okunnig man är, ju längre bort kommer man från Allah. Och ju mera kommer man att underskatta Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som underskattar Allah, fruktar inte Allah, längtar inte efter Allah. Och förstår sig inte på Allah azza wa jal. Nah. Så kunskap om Allahs storhet är någonting väldigt, väldigt viktigt. Så han nämner Allah subhanahu wa ta'ala att dessa kuffar har underskattat Allah subhanahu wa ta'ala. Och att på domedagen så ska hela jorden vara i hans grepp. Och himlarna ska ligga ihoprullade i hans högra hand. Så pass mäktig är Allah subhanahu wa ta'ala. Att hela jorden ska vara i Allahs grepp. Och hela himlarna ska vara ihoprullade i hans högra hand. Subhanallah. Otroligt mäktig Allah azza wa jalla. Och författaren nämner här en hadith från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där han sa att en rabbin, en lärd man från judarna, kom till Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam och sa: ja Muhammed, vi finner i våra böcker att Allah på domedagen kommer att placera himlarna på ett av sina fingrar, jordarna på ett av sina fingrar, bergen på ett av sina fingrar och träden på ett av sina fingrar, landet på ett finger och resten av skapelserna på ett finger. Och därefter så kommer Allah att säga: jag är konungen. Och när profeten alaihissalam hörde detta så log han så mycket att man kunde se hans kindtänder. I bekräftelse på vad rabbinen hade sagt. Och sedan så läste profeten alaihissalam den här versen: wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyama. De har sannoliken underskattat Allah, och på uppståndelsens dag ska hela jorden vara i hans grepp. Och i en annan narrering i Sahih Muslim så sa profeten, eller så sa de i denna hadith, att bergen och träden är på ett finger. Och därefter så kommer Allah att skaka om dem och säga: jag är konungen, jag är Allah. Och i en annan narrering i Bukhari så sa han att Allah kommer att placera himlarna på ett finger, vatten och land på ett finger och resten av skapelsen på ett finger. Berättad av Bukhari och Muslim. Så här finner vi att den här mannen från Ahlul Kitab, från Al-Yahud, den arabin, kom då och frågade profeten Muhammed alaihissalam den här frågan. Och han sa att vi finner i våra böcker den här kunskap att Allah kommer att lägga dessa saker från skapelsen på sina fingrar på domedagen. Och han kommer att skaka om dem och säga: jag är konungen, jag är Allah. Och när profeten alaihissalam hörde detta så skrattade han, eller han log i bekräftelse, sa Abdullah ibn Mas'ud, i bekräftelse av det som rabbinen sa. Och så läste han den här versen. Och det här bevisar att på den här tiden i alla fall så fanns det den här text stod då i judarnas böcker. Men Allah alam, jag har inte hört att den här texten står idag i Bibeln. Utan det här måste vara en av de sakerna som de har ändrat på. För det finns ju vissa saker som inte var förändrade i Bibeln. Det är ni som var korrekt kunskap. De har ju ändrat och förvanskat Bibeln. Men vissa saker i Bibeln stämde. Och vissa saker idag kan också stämma i Bibeln. Men det blir bara mindre och mindre. Utan de ändrar ju hela tiden på Bibeln. Så profeten alaihissalam, när de då kom till honom och frågade detta, så bekräftade han denna kunskap. Bekräftade detta genom att läsa den här koranversen. Och genom att le i bekräftelse till det som rabbinen sa. Och denna hadith bevisar en viktig sak när det kommer till Allahs egenskaper. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala har fingrar. Allah azza wa jal har fingrar. Och som det kommer att nämnas i kapitlet, Allah azza wa jal har också två händer. Och det här är från Ahlus Sunnah wal Jama'as aqida. Att vi bekräftar att Allah subhanahu wa ta'ala har händer, två händer. Och också som nämns här, handflata, och han har fingrar. Och han greppar. Dessa saker har nämnts. Men hur Allahs händer är, det ska vi inte spekulera i. Utan Allahu alam, de är på ett sätt som passar hans majestät. Laysa kamithlihi shay. Det finns ingenting som liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Till skillnad från Ahlul Bidda som förvränger dessa texter och dessa hadither och säger att Allah inte har händer, Allah har inte fingrar. Och subhanallah, de hamnar i ett sånt dilemma, Ahlul Bidda. Vad skulle du göra med denna hadith? Ja. Bukhari Muslim, som nämner att Allah lägger dessa saker på sina fingrar. Vet ni hur de förvrängde denna hadith? Yani subhanallah, de, yani, och det är det som är så sjukt. Yani Ahlus Sunna wal Jamaa, de kollar på texterna och tror på texterna, bekräftar. De baserar sin tro baserat på texterna. Ahlul Bid'ah tror på någonting som de vill tro på och sen så letar de efter bevis som ska stödja deras bidda och sen förvränger de alla bevis som går emot deras bidda. Så de börjar med att tro på någonting felaktigt och sen försöker de att hitta stöd för sin bidda i Koranen och Sunna. Men det finns ju inte något sådant stöd. Så här, de förnekar att Allah har fingrar. Vad gör de med denna hadith? Då så säger de att profeten s.a.v. skrattade i förnekelse av det som rabbinen sa. Ajib. Yani en person, om det här var någonting fel, om det här var kuffer och det var att ljuga om Allah subhanahu wa ta'ala, skulle profeten då stå och skratta? Var det från hans sunna att skratta om någon ljög om Allah subhanahu wa ta'ala gjorde kyrk? Nej, det var inte från hans sunna. Utan han brukade bli arg, eller hur? Och tillbakavisa. Och inte vara tyst, utan han brukade tillbakavisa. Och inte bara det, sahaba sa att han skrattade i bekräftelse av det som rabbinen sa. Subhanallah. Vem vet bättre, du eller sahaba? Ajib. Allah musta'an. Så ala kullihal, det här är då ett av de många bevisen på att Allah azza wa jall har fingrar. Till skillnad från det som al-Asha'ira säger. Al-Asha'ira är en sekt från Ahlul Bidda som försöker att sprida sitt gift runt om i världen. Och till och med i Sverige så har de börjat att lägga upp vissa hemsidor. Och de har sina kallare som då försöker att kalla till denna aqida som går emot Koranen och Sunna. No. Sen så berättar författaren en hadith från Ibn Umar radiyallahu anhuma från profeten alayhi salatu wassalam, där han sa att Allah kommer att vika himlarna på domedagen och därefter så tar han dem i sin högra hand och han säger: jag är konungen, en al-malik, en al-jabbarun, en al-mutakabbirun. Jag är konungen. Vart är tyrannerna, vart är de högmodiga? Och sedan så kommer Allah att vika ihop de sju jordarna. Och sedan så tar han dem i sin vänstra hand och han säger: jag är konungen, vart är de tyranniska, vart är de högmodiga? Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så här nämner profeten Ali sallallahu alaihi wasallam att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att vika ihop himlarna på domedagen. Han kommer att rulla ihop dem i sin hand. Och han kommer att ta dem i sin högra hand. Och han kommer att säga: en al-malik, jag är konungen. Vart är al-jabbarin? Vart är al-jabbarun, al-mutakabbirun? Vart är tyrannerna och de högmodiga idag? Och vi vet ju alla att Allah subhanahu wa ta'ala, han är maliki yawmiddin. Han är konungen över domedagen. Han är också konungen nu. Men nu finns det vissa kungar på jorden som Allah har gett viss makt och visst, gärna ett visst kungarike. Men allt det här kommer att försvinna på domedagen. Yani deras kungadöme är relativt. Allahs kungadöme är totalt. Han är konung över allt och äger allt och alla. Så på domedagen kommer alla att säga: jag är konungen, vart är konungarna? Kommer någon att våga säga: jag är konung? Eller? Jag är konungen, vart är tyrannerna? De som förtryckte folk i dunja, vart är de idag? Kommer någon att våga säga jag? Eller? Och jag är konungen, vart är de högmodiga? Eller mutakabbirun, de som trodde att de var bättre än andra människor. Vart är de idag någonstans? De som inte ville acceptera sanningen. Så ingen kommer att våga svara. Och sedan så kommer Allah att vika ihop de sju jordarna. Och Allah alam, de sju jordarna som har nämnts också i surat al-Talaq, vad som menas med det, är inte sju planeter utan det menas våran jord. Att den är i sju lager. Den här jorden är i sju lager, precis som himlarna är sju i lager över varandra. Förstår ni? Så Allah subhanahu wa ta'ala kommer då att vika ihop de sju jordarna. Och sedan så kommer han att ta dem i sin vänster hand och fråga samma sak och säga: jag är konungen, vart är de tyranniska, vart är de högmodiga? Denna hadith nämnde en annan sak som är också relaterad till aqida som ulema har forskat i. Denna hadith nämnde att Allah kommer att ta dem med sin vänstra hand. Och Allah alam, det som verkar vara mest korrekt är att ordet vänster inte är någonting som profeten Muhammed har sagt alayhi salatu wasalam, utan det är någon som har berättat hadithen senare som förklarade hadithen enligt sin förståelse. Men det finns en annan likadan hadith när han nämner att Allah tar då jorden i sin andra hand och inte nämner ordet vänster. Och varför är det här så viktigt? Jo, för det har nämnts i en annan autentisk hadith att profeten Muhammed alayhi salatu wasalam sa att de rättvisa kommer att vara på Ar-Rahmans högra sida på domedagen. De rättvisa kommer att vara på Allahs högra sida på domedagen. Och så sa profeten alayhi salatu wasalam: wa kilta yadayhi yamin, och båda hans händer är höger. Allahs båda händer är höger. Ja. Och varför nämner ulema detta? Jo, för att vänster ofta förknippas med svaghet, inkompetens, att du är sämre på att göra saker med vänster och du är svagare med vänster och så vidare. Men Allah subhanahu wa ta'ala har inga brister, utan han är perfekt. Inne båda hans händer är perfekta och fria från brister. Ja. Så det är det som är mest korrekt då, att Allah azza wa jal, yani hans båda händer är höger. Sedan så nämner författaren från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att han sa att de sju himlarna och de sju jordarna i Ar-Rahmans hand är som ett senapsfrö i era händer. Subhanallah. Så otroligt mäktigt. Här så sa Ibn Abbas att de sju himlarna, yani hela rymden, hela universum, allting, himlarna och jorden, allting som vi känner till som är skapat i Allahs hand, är som att någon av oss lägger ett senapsfrö i sin hand. Har ni sett ett senapsfrö någon gång? Ja? Det är små svarta frön som är som, vad kan man säga, toppen på en kulspetspenna kanske. Ännu mindre. Otroligt små. Som att göra en liten svart prick i handen. Den hela skapelsen i Allahs hand är sådär. Som att vi lägger en liten, ett litet senapsfrö i vår hand. Tänk på, yani, idag kunskapen vi har fått om universum, våran galax och vårat solsystem och hur liten jorden är och så vidare. Och sen vad vi inte känner till, Allah musta'an. De sju himlarna, hela allt, yani hela rymden, universum, allt. Och jordarna är så här litet i Allah subhanahu wa ta'ala hand. Hur små är inte vi? Yani det är, yani subhanallah, över vår förståelse. Allahu akbar, Allah är störst. La tudrikuhu al-absar. Synen kan inte omfatta honom. Allah är så otroligt mäktig och enorm, subhanallah. Sen så berättas det också här från Ibn Jarir som sa att Yunus berättade för mig att Ibn Wahb underrättade oss att Ibn Zayd sa: min fader berättade för mig att Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam sa: de sju himlarna jämfört med fotpallen, yani al-kursi, är som sju silvermynt i en sköld eller en stor rund platta. Här så sa profeten alayhi salam att de sju himlarna, alltså hela rymden och allting, jämfört med Allahs kursi, taib, kursi, vilket brukar översättas till Allahs fotpall, som är mindre än al-arsh. Yani hela rymden, allt himlarna, jämfört med Allahs kursi, är som att du tar sju små silvermynt och slänger dem på ett stort fat. Eller ingenting. Jämfört med Allahs kursi. Och sen arsh är större. Och sen Allah akbar min kulli shay. Och här så sa han också, berättades det också då från Abu Dharr, som sa att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att fotpallen, el-kursi, jämfört med el-arsh, är som en ring kastad i ödemarken. El-kursi, jämfört med Allahs arsh, är som att du kastar en ring ut i öknen. Och vi vet att Allahs kursi, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard, yani den är större än allting. Den är hela universum och himlen och allting. Och dem jämfört med Allahs arsch är som en ring i öknen. Subhanallah. Allahu Akbar. Sen berättas det från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu att han sa: mellan den nedersta himlen och himlen därnäst är ett avstånd på 500 år. Och varje himmel är ett avstånd, eller mellan varje himmel är ett avstånd på 500 år. Mellan den sjunde himlen och tronen är ett avstånd på 500 år. Och mellan tronen och vattnet är ett avstånd på 500 år. Och tronen är ovanför vattnet och Allah är ovanför tronen. Och inga av era handlingar är dolda för honom. Berättad av Ibn Mahdi. Ja. Och det har också berättats liknande i andra källor. Och Sheikh Albani rahmallah nämner att den här är jayid, godtagbar. Så här finner vi att sahaba då berättade att mellan den lägsta himlen och himlen därpå är ett avstånd på 500 år. Och sedan finns det ett sådant avstånd mellan varje himmel, alltså upp till den sjunde himlen. Och mellan tronen och mellan den sjunde himlen och tronen, Allahs arsch, är också ett avstånd på 500 år. Och mellan tronen och vattnet är ett avstånd på 500 år. Och tronen är ovanför vattnet och Allah är ovanför tronen. Och inga av era handlingar är dolda för honom. Och det här är också, som ulema nämner, ett väldigt starkt bevis på att Allah subhanahu wa ta'ala är över sin skapelse. Allah är över de sju himlarna, över sin arsch. Och inte som Ahlul Bidda säger. Återigen, al-Asha'ira och vissa, yani Sufia och så vidare, de säger att Allah fi kulli makan, Allah är överallt. Hada batil, hada kufr. Det är kufr att säga så. Naam, Allah ser allt, hör allt, hans kunskap omfattar allt, men Allah i sin essens, Allah själv, är över de sju himlarna. Och som al-Dhahabi och ulema nämner, så finns det mer än 1000 bevis i Koranen och Sunnan och från Salaf att Allah är över skapelsen. Det är en av de mest tydliga akida-frågorna i islam, i våran akida. Att Allah är över de sju himlarna. Och därför är det absolut inte tillåtet att säga att Allah finns över allt. Du kan säga att Allah hör allt, Allah ser allt, Allah vet allt. Hans makt omfattar allt, men Allah är över de sju himlarna. Och det var också det som sahabin här betonade, att Allah är över hans arsch, men era handlingar är inte dolda för honom. Han är över oss, men han ser allt, hör allt och vet allt. Ja. Och sedan berättas det från Ibn Abbas, från Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu, att han sa att Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam sa: vet ni vad det är för avstånd mellan himmel och jord? Och då så sa sahaba: Allahu wa rasuluhu a'lam. Han sa: mellan dem är ett avstånd på 500 år. Och mellan varje himmel är ett avstånd på 500 år. Och vidden i varje himmel är av 500 år. Och mellan den sjunde himlen och tronen finns ett hav. Mellan dess lägsta och högsta punkt är som mellan himmel och jord. Och Allah subhanahu wa ta'ala är över dem. Och ingen av Adams, eller ingen av människornas handlingar är dolda för honom. Men denna hadith klassade Sheikh Albani som da'if, som svag. Namn. Men i alla fall den föregående hadithen tyder på, yani, att den har en grund ändå. Och det var den sista hadithen i denna bok. Och vi säger alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Vi tackar Allah med han vars nåd vi har kunnat fullborda denna bok och denna serie. Jag hoppas att Allah ska göra denna kunskap till ett bevis för oss och inte mot oss på domedagen. Och jag råder mig själv och er att ständigt lägga mycket vikt på denna kunskapen. Kunskapen om tawhid, vilket är den viktigaste kunskapen. Den kunskapen som leder till meningen med livet. Allah skapade oss för att vi ska endast dyrka honom och inte sätta någonting vid hans sida. Och det är det som får människan in i paradiset och räddar henne från helvetet. Och det är alla profeternas kall från den första till den sista. Kallade alla till tawhid och varnade för kyrk. Så att det är det viktigaste i vårt liv. Och det är någonting som man måste lägga mycket, mycket vikt på. Nu har vi gått igenom denna bok i mer än 40 föreläsningar. Men jag tycker ändå att vi bara har berört vissa av dessa ämnen. Så det är en kunskap som man ständigt måste studera och bemästra. Så att man dyrkar Allah på bästa sätt. Och att man skyddar sig själv från att falla in i kyrk. Och att man sen också bemästrar denna kunskap på ett sätt så att man kan kalla andra till denna kunskap. Och rädda andra människor från kyrk. Att göra profeternas dawa, att kalla till tawhid och att varna för kyrk. Och det här kan man endast göra baserat på kunskap. Och det här är ingen kunskap som man lär sig på 10 minuter som Ahlul Bidda säger. Att du kan studera tawhid på 10-20 minuter. La wallahi. Det är en kunskap som kräver tid, uppoffring, hifd, förståelse. Och hur många kapitel har vi inte gått igenom där vi har nämnt kategorier. 4 kategorier, tillåtet och förbjudet och så vidare. Och det är många saker som yani, kräver muraja. Kräver att man går igenom dem återigen. Och någon kanske tänker att det inte är så kul att lyssna på. Det är roligare att lyssna på någonting annat. Det är det viktigaste att lyssna på. Det kan vara det som får dig att gå in i paradiset och rädda dig från helvetet. Så de viktigaste böckerna att läsa, de viktigaste föreläsningarna att lyssna på är de som handlar om tawhid. Och i slutändan så handlar allting i islam om tawhid. Eller hur? Våran bön, våran fastan, våran hajj, allting som vi gör går tillbaka till tawhid. Det är en dyrkan för att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi lever i en tid där folk har fallit in i mycket kyrk. Så det är väldigt angeläget att vi lär oss denna kunskap och lägger fokus på denna kunskap. Så att man inshallah lever som en muwahhid, en person av tawhid. Man dör på la ilaha illallah. Och man återuppstår med ahlu tawhid. Och man får gå in i Jannah med ahlu tawhid. Och räddas från elden som ahlu tawhid kommer att göras. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i al-hadith al-Qudsi. Ya bini Adam, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'in la ataytuka bi qurabiha maghfira. Ya bini Adam, om du skulle möta mig med så mycket synder att de fyller hela jorden, men du möter mig i ett tillstånd där du inte har gjort kyrk, så kommer jag att möta dig med lika mycket förlåtelse. Så tawhid är den största orsaken till förlåtelse på domedagen. Så väldigt viktigt att man bemästrar den här kunskapen. Och den är förankrad i hjärtat. Man har den korrekta akidan, den korrekta tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Så jag ber Allah azza wa jalla att göra oss från ahli tawhid. Och ta vårt liv på ett tawhid. Och låta oss gå in i Jannah. Och att han ska rädda oss från elden. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيرا